Man undrar om inte utrikesminister Sten Andersson i en fallfrukt. Nu har han åter varit ute och pratat suddigt igen. Här är en rapport från den 12 september 1990.
Nu har det ännu en gång brutit ut diskussioner om vad utrikesminister Sten Andersson sagt och inte sagt. Den här gången gäller det Sverige och EG.
Utrikesminister Sten Andersson uttalade sig idag i Norge om Sverige och EG. Men vad sa han egentligen? Enligt TT:s reporter på plats i Norge sa Sten Andersson att Sverige är öppet för medlemskap i EG 1993 under förutsättning att den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter som hittills. Det nya är alltså årtalet 1993. Redan då skulle Sverige alltså kunna skicka in en ansökan om medlemskap i EG om vissa villkor uppfylls. Även norska nyhetsbyrån NTB var på plats. Där gjorde man samma tolkning av Sten Anderssons uttalande som TT gjort. Det ansågs så anmärkningsvärt att det citerades av den internationella nyhetsbyrån AP. På utrikesdepartementet i Stockholm förnekar man bestämt att Sten Andersson sagt något nytt. Han har bara sagt vad Ingvar Carlsson alltid har sagt, säger UD. Men det fanns fler närvarande när Sten Andersson uttalade sig. Bland dem var den danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen som alltid arbetat för att Sverige borde bli medlem i EG. Han uppfattade uppenbarligen att Sten Andersson sagt något nytt eftersom han sa, enligt både TT och NTB, detta är ljuv musik för mina öron. Så frågan kvarstår, vad sa Sten Andersson? Varför blir han så ofta missförstådd och feltolkad? Rapport har bett Sten Andersson om en intervju men fått nej.
Här jämförs den svenska socialpolitiken med övriga Europas. Det är en rapport den 12 september 1990.
Sverige ligger i toppen i Europa när det gäller medborgarnas sociala villkor. Det visar en jämförelse som Metall gjort i Sverige och i 9 EG-länder. Men trots det är inte Sverige bäst i allt. Flera EG-länder har till exempel bättre arbetslöshetsersättning och barnbidrag.
Sverige behöver inte skämmas för sina sociala förmåner, i varje fall inte om man jämför med EG-länderna. Metall har undersökt och poängsatt 6 lagstadgade socialförsäkringar i 9 EG-länder och i Sverige. Och om man slår ihop poängen för alla undersökta förmåner så ligger Sverige överst på 10 i topplistan. På andra plats kommer Danmark, Västtyskland är treas tillsammans med Frankrike och Nederländerna. Storbritannien har de sämsta villkoren av alla. Sverige har de bästa förmånerna när det gäller sjukförsäkringen. Danmark och Västtyskland ligger också bra till. Sämst villkor har Belgien. I Sverige får folk sjukpenning hur länge som helst, men i Italien bara i 6 månader om året. Det är bara Sverige och Västtyskland som inte har några karensdagar i sjukförsäkringen. Sverige är tvåa när villkoren i arbetsskadeförsäkringen jämförs. Västtyskland har bäst försäkring, sämst har Storbritannien och Italien. I Sverige har alla rätt till arbetsskadeförsäkring. I Italien bara de som har manuella och farliga jobb. I Västtyskland omfattas även dagisbarn av försäkringen. Sverige har den bästa för föräldrapenningen före Danmark och Italien. Sämst har Spanien. I Sverige har man rätt till föräldrapenning i upp till 15 månader. I Västtyskland, Spanien och Belgien bara i 3,5 månader. I fråga om barnbidraget ligger Sverige bara på 4:e plats i ligan. Före Sverige ligger både Danmark, Belgien och Frankrike. Längst ner ligger Portugal. I Sverige får man barnbidrag tills man fyllt 16. I flera andra länder utbetalas barnbidraget betydligt längre. I Västtyskland till exempel får en hemmavarande flicka utan förvärvsarbete barnbidrag tills hon fyllt 27 år. Och medan svenska barn idag får 560 kronor i månaden i barnbidrag så får spanska barn bara 15 kronor i månaden. Sverige har däremot de bästa lagstadgade pensionsvillkoren. Sämst pension har man i Västtyskland. I Sverige är pensionsåldern 65 år och i Danmark 67 år. Däremot har många EG-länder 60 års pensionsålder. Sverige har inte de bästa villkoren för de arbetslösa. Här ligger vi på andra plats. Bäst villkor har Danmark och sämst Storbritannien och Italien. Den här undersökningen visar att det inte finns någon enhetlig socialpolitik inom EG. Varje EG-land har, liksom Sverige, byggt upp sina välfärdssystem utifrån ländernas egna politiska, kulturella och sociala förutsättningar. Därför borde det inte bli särskilt mycket svårare för Sverige att anpassa sig till EG än för till exempel Storbritannien, Västtyskland, Spanien eller Italien.
Här en självbelåten USA-president Bush efter återkomsten från supermaktmötet i Helsingfors med president Gorbachev. Mötet som avhandlade Mellanösternkrisen som just nu pågår. Här är en rapport från den 12 september 1990.
USAs president George Bush seglar just nu i kraftig medvind. Under ett och samma dygn har hans utrikesminister undertecknat ett avtal i Moskva om det framtida Tyskland. Och Bush själv har förankrat sin Mellanösternpolitik i den amerikanska kongressen. Hans tal i natt, svensk tid, möttes av jubel. Och hans politiska motståndare försäkrade att de ger presidenten sitt fulla stöd.
Han gjorde entré som en segrare. Under kraftiga och långa applåder gick han fram till talarstolen, likt en som slutligen har förenat öst och väst.
Muslims and non-Muslims, Arabs and non-Arabs, soldiers from many nations stand shoulder to shoulder, resolute against Saddam Husseins ambitions. A new partnership of nations has begun, and we stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as grave as it is, also offers a rare opportunity to move toward an historic period of cooperation.
Vad han än sa hade han kongressen med sig. Men en sak måste han be om. Och det var en bön inte bara till kongressen som beviljade pengar, utan lika mycket en bön till den allmänna opinionen. Det han bad om var tålamod, för det är ingen som vet hur länge de amerikanska styrkorna ska vara kvar i Saudiarabien. Och dagens entusiasm kan snabbt utbytas mot kritik, allt eftersom tiden går och ingenting händer.
I cannot predict just how long it'll take to convince Iraq to withdraw from Kuwait. Sanctions will take time to have their full intended effect.
Ändå, just här och just då hade han hela kongressen med sig. Och hans politiska motståndare uttryckte ett mycket kort, men desto kärnfullare stöd.
The president has asked for our support. He has it.
Efter talet kom nästa steg. Då läste presidenten in ett tal som ska riktas direkt till Iraks folk och till Saddam Hussein. Och det ska enligt planerna sändas i Iraks TV. Hussein har fått tala direkt till det amerikanska folket via TV. Inom de närmaste dagarna ska Bush tala direkt till Irak.
Vem som kommer att mördas, tror du?
Nej, det är ju lite för mycket begärt att jag ska säga, men jag konstaterar att jag sitter målsägande som är människor i de terroristmiljöer som Säpo brukar övervaka, som sitter och lyssnar på detta. Och vi vet ju av erfarenhet att det förekommer att man mördar förrädare inom terroristorganisationerna. Hur de ser på en person ur sin egen miljö som har ställt upp som tolk för Säpo, ja, det kan vi bara gissa.
Men om du är så oroad, då måste du ha gjort allt för att få regeringen att inse allvaret i det här.
Ja, nu skildes jag från mitt uppdrag i april 1989, och sen har jag personligen inte haft något ansvar överhuvudtaget för de här frågorna. Skälet till att jag skriver en artikel är att jag, när jag hörde i Dagens Eko vad som tilldrog sig i Stockholm, blev väldigt upprörd över att det hanteras på det här sättet.
Men du har ju fortfarande kontakter inom regeringen. Borde du inte ha försökt att påverka dem?
Du, om regeringen ville ha mina råd fick de väl ta kontakt med mig. De har handlagt det här ärendet och det är helt naturligt utan att speciellt fråga mig till råd. De har ju också många andra som kan se på och vet vad det är för risker involverade i detta. Jag har själv inte tagit några kontakter i detta ämne med dem.
Du riktar en mycket grov anklagelse mot regeringen. Du säger att regeringen riskerar rikets säkerhet av rädsla för hur den så kallade opinionen skulle reagera om rättegången ställdes in.
Två saker i detta. Jag riktar faktiskt inte någon anklagelse mot regeringen specifikt. Jag säger att politikerna här faller undan och tar inte de beslut som jag för mindre anses vara nödvändiga. Men vi kan ju konstatera att regeringen har åtminstone haft planer på, ganska avancerade planer, på en lag som skulle utestänga de målsägandena från rättssalen. Och i så fall kunde det ha blivit en verkligt hemlig rättegång utan de risker som jag har påtalat. Nu blev det ingen sån lag därför att regeringen gjorde bedömningen att den skulle inte gå igenom i riksdagen. Och då är det ju de människor som var sinnade att fälla det lagförslaget som snarast i första hand är i blickfånget. Men jag har inte velat peka ut varken regering eller opposition utan talat om politiker i allmänhet och om ett visst samhällsklimat. Jag konstaterar när jag läser svenska tidningar att man talar om att samhällsklimatet är förgiftat av misstankar och misstänkliggörande. Det tycker jag är djupt olyckligt och det är tydligt att det påverkar beslutsförmågan hos politikerna också.
Nu tycker jag alltså att rättegången måste stoppas.
Ja, jag tycker det hade varit mycket bra om man kunde genomföra en rättegång under betryggande former. Och det hade man kanske kunnat göra om man hade sett till att målsägarna inte kunde vistas in i rättssalen.
Men i andra hand så måste rättegången stoppas.
Ja, det är inte min sak att ta ställning till detta. Det är ett politiskt beslut. Jag konstaterar att nu när man inte har tagit någon sån lag så finns det ingen annan utväg i så fall än abolition, vilket det vill säga att stoppa rättegången. Vilket i och för sig är mycket olustigt. Jag tycker som alla andra människor att det vore bra om rättvisan kunde ha sin gång. Och jag tycker inte att höga polischefer, rikspolischefer, Säpochefer och andra som i åratal har tillåtit eller initierat olaglig verksamhet bör gå fria. Det är också djupt olustigt.
Men samtidigt så skriver du i en debattartikel i DN att priset för att rättvisan ska ha sin gång, att det kan bli för högt.
Ja, precis detta.
Men kan det priset vara för högt?
Ja, vilken respekt har du för människoliv?
Men är det fler typer av brott där vi inte har råd att betala för att rättvisa skipas?
Det tror jag är utomordentligt sällsynt att du har en så explosivt farlig miljö som den här.
Men måste inte rättssäkerhet kosta? Får man inte betala ett högt pris för det?
Ja, men inte att riskera enskilda människors liv och inte att försvaga Sveriges möjlighet att försvara sig mot terrorism. Och det offer av rättssäkerhet som hade behövts hade bara varit att utestänga målsägandena. Och det har man alltså inte velat göra.
Okej. Tack ska du ha då. Då får du åka till din middag i Versailles.
Ja, tack.
FN-sanktionerna mot Irak får ett undantag matleveranser. Här är rapporten 14 september 1990.
Så långt nyhetssammanfattningen. För en dryg timme sedan beslöt FN:s säkerhetsråd efter en lång debatt att delvis lätta på blockaden mot Irak. Hjälpsändningar med livsmedel ska nu få transporteras till behövande inne i Irak och Kuwait. Här i New York.
Resolutionen antogs efter att säkerhetsrådets 15 medlemsländer suttit i möte nästan fram till midnatt lokal tid. 13 länder röstade för, bara Kuba och Jemen gick emot. I resolutionen heter det nu att FN:s generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar ska försöka göra en kontinuerlig bedömning av matläget i Irak och Kuwait. På grundval av det ska sedan säkerhetsrådets speciella sanktionskommitté från fall till fall fatta beslut om det finns behov av att skicka mat. Det måste föreligga akut humanitärt behov, heter det. Matleveranserna ska sen, om de nu godkänns, skötas av FN i samarbete med Röda Korset och motsvarande internationella hjälporganisationer. Just det kan bli ett problem eftersom Irak har sagt att man inte tänker låta utomstående organisationer sköta någon matdistribution. USA och andra västländer är därför oroliga för att Irak tänker lägga beslag på maten för sina egna soldater till exempel. Igår anklagade sanktionskommitténs ordförande Marjatta Raasi från Finland Irak för att använda maten som ett politiskt vapen. Den information vi har säger att det fortfarande finns mycket mat i Irak, men att utlänningar har svårare än iraker att få tag på den, sa Raasi. Hur det här i praktiken kommer att gå att övervaka är ännu för tidigt att svara på. Ett testfall kommer antagligen det indiska fartyg att bli som nu ligger och väntar utanför Kuwaits kust. Fartyget innehåller mat till en del av de 130 000 indier som är strandade i Kuwait. Det fartyget får nu troligen leverera sin mat till Kuwait. FN-blockaden mot Irak var först en ren triumf för FN, men innebär också problem. Irak utnyttjar alltså läget och går ut hårt med hur människor lider nöd på grund av sanktionerna. Säkerhetsrådet skriver i natt att det är Irak som är fullt ansvarigt för utlänningarnas välbefinnande. För FNs del är det naturligtvis mycket viktigt att huvudfrågan inte glöms bort. Det är inte FNs fel om människor far illa i Irak och Kuwait. Det var faktiskt Irak som skapade problemen genom invasionen av Kuwait. Lasse Bengtsson, New York.
September 1990. Frankrike skärper tonen mot Irak i Mellanösternkrisen.
Frankrike kommer att kraftigt förstärka sina militära styrkor i Persiska viken. Ytterligare 4 000 man ska alltså skickas dit, utrustade med stridsflyg, helikoptrar och pansar. Det tillkännagav en besviken president Mitterrand idag. Besviken för att han tycker att Irak har glömt den hjälp Frankrike gav landet i kriget mot Iran.
Les attachés militaires de l'Irak à Paris seront expulsés. De même, les agents des services de renseignement répertoriés. L'expulsion de 26 ressortissants militaires, stagiaires en cours de formation militaire, mais évidemment non opérationnel.
De 26 utvisade aspiranterna har utbildats för att arbeta med det omfattande krigsmateriel som Frankrike tidigare sålt till Irak. Men idag vid presskonferensen ville president Mitterrand med skärpa visa att Frankrike framför allt är en lojal medlem av Västalliansen och som inte tvekar att slå tillbaka ett angrepp från Irak. För första gången skickar därför Frankrike markstridskrafter till Saudiarabien med pansar, helikoptrar och trupper, sammanlagt 4 000 man. Tidigare finns bara en liten fransk styrka på 100 man på saudiskt territorium. Frankrike ska också sända ett andra hangarfartyg till området. Sen augusti finns det jättelika Clemenceau på plats i närheten av Persiska viken. Mellan den franska basen Djibouti i Afrika och Hormuzsundet ligger idag 14 franska örlogsfartyg med 9000 man. Och med president Mitterrands besked idag om nya trupper direkt till Saudiarabien ökar därmed det franska engagemanget avsevärt. Ingmarie Froman, rapport, Bryssel.
Socialdemokratisk kongress 15 september 1990.
Med ett närmande till EG och en maning till samling kring energipolitiken öppnade partiordförande Ingvar Carlsson Socialdemokraternas kongress idag i Folkets hus i Stockholm. 350 ombud ska under en vecka och till en kostnad av 3066 kronor och 67 öre per minut enligt räknekunniga Dagens Industri bestämma partiets politik.
Sluta ner under vår enighets fana, fällen är i modet och segern är vår, sjöng den socialdemokratiska partikongressen. Och partiledaren manade de sina till kamp på ett beprövat maner.
Vi ligger under 35% i opinionsmätning. Högern vädrar morgonluft. Nu ser de chans. Nu satsar de på systemskift igen. Med början i barnomsorgen och sjukvården och sedan vidare tills vår svenska välfärdsmodell slagit sönder och samman. Vi står inför en hård politisk strid i nästa valrörelse. Och den striden ser jag fram emot.
En statsministern manade också till samling. Det gällde energipolitiken med adress till både socialdemokrater och andra.
Jag är inte beredd att kompromissa om att kärnkraften ska avvecklas. Jag är inte beredd att bryta kontraktet med svenska folket. Däremot är jag beredd att diskutera hur avvecklingen ska gå till. Jag vill att denna kongress ger oss mandat att lotsa landet fram till en trovärdig omställning av vårt energisystem. Att vi får ett förtroende att komma fram till ett energibeslut som det går att lita på. Som håller över olika valutslag och skiftningar i opinionen.
Och med adress till både svensk opinion och till EG-staterna gjorde statsministern sedan en markering i EG-frågan. Han formulerade en vision av det nya Europa.
I detta nya Europa kan EG:s utrikespolitiska och säkerhetspolitiska samarbete få en sådan inriktning och utformning att det bland annat inte kommer att omfatta en gemensam försvarspolitik. I ett Europa där blockgränserna försvunnit skulle därmed de traditionella hindren för att förena ett svenskt medlemskap i EG och den svenska neutralitetspolitiken falla bort.
Är det uttryck för en aktiv svensk vilja att söka medlemskap?
Jag har redovisat de möjligheter som jag tror kan finnas. Vi kommer att arbeta för att de ska kunna bli verklighet, ja.
Sten Andersson sa häromdagen att efter 93 kan det bli medlemskap.
Vi vet ju inte någonting säkert om det. Det är många aktörer på den här marknaden. Men utvecklingen hittills har gått fort. Det är det jag kan säga.
Och dagens uttalande är ändå ett närmande. Man får se det så.
Det är en mer optimistisk bedömning av möjligheterna än vad jag gjorde för ett halvår sedan bara.
Har du folkopinionen, partiopinionen med dig i din bedömning nu tror du?
Ja, det tror jag.
Kommer det att visa sig här på kongressen?
Ja, det tror jag.
missnöjesyttringar. De bara växer och växer i Sovjet. Här är en rapport från den 16 september 1990.
Först i Moskva, där ett väldigt demonstrationståg, det största sedan 1917, säger politiska bedömare, idag drog från Gorkiparken över Moskvafloden till Röda torget i hällande kallt regn. Med banderoller och slagordskörer krävde demonstranterna regeringen Ryzjkovs avgång och en snabb övergång till marknadsekonomi. En av de organisationer som deltog var Rysslands nybildade socialdemokratiska parti, rapporterar vår korrespondent.
Rysk dans till det socialdemokratiska ryska partiets ära. Nationalismen är på stark frammarsch i Sovjets alla republiker, inte minst här i Ryssland. Alla tycks tro att om man bara får klara sig på egen hand utan Sovjet så blir allting bättre. Ukrainska flaggor, ryska, överallt diskuteras det, argumenteras. Enigheten är stor om ett, att allt vad kommunism heter måste bort. Och dit räknas Sovjets regering under premiärminister Ryzjkov, men inte heller Gorbachev.
Ответственность за ту ситуацию, в которой находится сейчас наша страна, и, к сожалению, за последние пять лет правительство серьезно усугубило трудности, должна в большей даже степени взять на себя руководящая партия. И Михаил Сергеевич Горбачев, как ее генеральный секретарь, несет самую прямую ответственность, а теперь еще и как президент, глава исполнительной власти.
Och så samlas hundratusentals människor, alla som de kallar sig ryska demokratiska krafter, till dagens stora manifestation.
Vi är trötta på brödköer, vi är trötta på tomma hyllor i affärerna, vi är trötta på att inte ha pengar som är värda något, vi är trötta på Ryzjkov. Premiärministern får nu all skuld för den djupa ekonomiska krisen.
Demonstranterna stöder en snabb övergång till marknadsekonomi. På 500 dagar enligt ett program som utarbetats av Gorbachevs chefsekonom Chatali. Han, liksom den här mannen, Moskvas populäre borgmästare Papov, vill sälja statlig egendom, öppna ekonomin för utländska företag, slopa subventioner och släppa priserna fria. Regeringen Ryzjkov hävdar att detta skulle leda till massarbetslöshet, att en fjärdedel av kollektivjordbruken måste läggas ner, att 270 000 kolgruvarbetare förlorar jobbet. Men dessa argument biter inte på demonstranterna. De vill ha allt, genast. De är trötta på att få höra, härda bara ut en liten stund till och sen...
Для того, чтобы дать перестройке новый старт и новую динамику, для того, чтобы открыть дорогу стратегическому союзу между российским правительством и президентом, необходима отставка союзного правительства.
På nöjesfältet i Gorkiparken ser Ryzjkov ut idag att tvingas avgå. Men vem ska då Gorbachev utse? Vem vill ta på sig självmordsuppdraget att vända den kolossala sovjetiska ekonomin rätt? Den närmaste tiden blir en verklig uppvisning i rysk dans.
USA och Mellanösternkrisen 1990. Här är en rapport direkt tagen från TV den 16 september 1990.
För ett par timmar sedan kunde TV-tittare i Irak se det speciella tal som USAs president sänt över på inbjudan av Saddam Hussein. Det lät som en artighetsgest. Hussein tackade för att han själv fått framträda så flitigt i amerikansk TV, men Bush tal var kärvt i tonen och Iraks ledare gav svar på tal.
I'm here today to explain
Bush, som inte hördes utan var simultantolkad till arabiska, sa bland annat att Irak hade invaderat Kuwait och att det inte är som Irak hävdar att landets trupper blev inbjudna. Och han försäkrade om att USA inte vill ha krig och att det nu är en konflikt mellan Irak och hela världen. Efter det 8 minuter långa talet sände irakisk TV en dubbelt så lång kommentar. Husseins talesman sa bland annat att Bush vill bli hela världens diktator och att han är galen. Tidigare idag fördömde säkerhetsrådet enhälligt Iraks kränkningar av utländska beskickningar i Kuwait. FNs säkerhetsråd fattade också beslut om fler åtgärder mot Irak. Det kan bli fråga om en flygblockad samt sanktioner mot de länder som bryter blockaden mot Irak. De utländska militärernas närvaro i Saudiarabien blir allt mer omfattande. Imorgon skickar Egypten ytterligare 15 000 man och Syrien ska enligt obekräftade uppgifter skicka 11 000 soldater. Och helt oväntat har Irak nu öppnat gränsen mellan Kuwait och Saudiarabien. Och sen igår har tusentals personer flytt över gränsen. Men västerlänningar släpps inte igenom. I natt började Svenska Röda Korset att evakuera flyktingar från Jordanien. Över 450 personer flögs hem till Bangladesh.
USAs uppladdning i Saudiarabien har gett det amerikanska folket en hel rad nya mediehjältar. Svettiga, råbarkade män i sandiga kamouflagedräkter. De nya idolerna är befälhavarna för de amerikanska trupperna. En av dem, general John Hopkins, har också fått ett smeknamn. Öknens John Wayne kallas han.
Kameler har funnits i Saudiarabien så länge någon kan minnas. De amerikanska soldaterna kom för 6 veckor sedan. Nu samsas de i samma öken, i samma sand. Frågan är vilka som är flest. Kontrasterna är i varje fall slående och gör sig bra i tv, amerikansk tv. Och i USA har publiken nu fått nya idoler och hjältar att se upp till. Män som generalstabschefen Powell och befälhavaren Schwarzkopf. Eller generalmajor John Hopkins, chefen för marinkåren i Saudiarabien, USAs tuffaste och bäst tränade soldater.
From my experience in Vietnam, what you are doing now, you'll be able to transition into a combat situation very, very easily. And the big thing that will bother you is just the noise level.
Hopkins är öknens John Wayne. Erfarenheter från Vietnam och Kambodja har gjort att han inte ger mycket för politiker och diplomater. Han litar på sina unga män, säger han. Det räcker.
There's a lot of things happening in the UN. There's a lot of political things, but I guess we're not really interested in that right now. We got our hands full doing what we have to do here.
I don't think it's a military issue. We're going to do exactly what has to be done. I would be more concerned with the American public and Congress and the will to hang in there with us, even in the long haul. I think that's the issue.
We remember Vietnam!
We won't!
Men det är inte många som minns Vietnam i dessa dagar. En handfull demonstranter i San Francisco, New York och Washington. Visserligen deltar många av de gamla kända anti-Vietnam-aktivisterna och med samma argument nu som då.
We cannot be policemen for the world.
Men det är inte många som lyssnar. Persiska viken är inte Vietnam. Och 6 veckor in i konflikten tycker en bred majoritet av det amerikanska folket ungefär detsamma som den här mannen. George McGovern, före detta presidentkandidat och en gång prominent motståndare till USA:s engagemang i Vietnam.
Most of the world is with us this time. Almost nobody supported our intervention in Vietnam. But if we begin to lose American lives and you see the television images of young men dying on both sides, you'll very quickly see a strong dissent against our involvement.
Generalmajoren Hopkins ute i ökensanden funderar också över vad som nu ska hända. Och hans resonemang är av en alldeles särskild filosofisk kaliber.
The issue is this. If it has to be done, it has to be done. And we'll get on with it.
Irak den 19 september 1990.
Utrikes. All utländsk egendom kommer att beslagtas av Irak. Det meddelade det styrande revolutionsrådet i Irak, rapporterar vår utsände direkt från Nicosia.
Det var ett meddelande i morse från det styrande revolutionsrådet i Irak som slog fast att från och med den 6 augusti är alla ekonomiska tillgångar frysta för de länder som deltar i det av USA inledda embargot mot Irak. Åtgärden gäller nuvarande och framtida tillgångar som tillhör regeringar, institutioner, företag och banker från dessa länder. Samtidigt sades det i meddelandet från revolutionsrådet som leds av president Saddam Hussein att irakiska domstolar förbjuds att ta upp överklaganden mot beslutet, vare sig de kommer inifrån Irak eller från utlandet. Irak erkänner heller inte att landets tillgångar i utlandet har frysts. Bara några dagar efter Iraks invasion och senare annektering av Kuwait den 2 augusti beslutade USA och EG-länderna att frysa alla irakiska tillgångar i banker och finansieringsinstitut för att på det sättet sätta en första press på Irak att lämna Kuwait. Det följdes av ytterligare sanktioner och ett FN-beslut om bindande ekonomiska sanktioner mot Irak. Sanktionerna har inte visat sig vara så effektiva som FN hoppades och just nu diskuteras en ytterligare skärpning, bland annat en total blockad av flygtrafiken till och från Irak. Beslutet i Bagdad idag är säkerligen ett försök av Bagdad-regimen att slå tillbaka mot alla åtgärder som syftar till att isolera landet internationellt. Lars Kobbe, Nicosia.
Vad betyder då Iraks beslut för svenska företag?
De svenska bolagen berörs inte nämnvärt av Iraks beslut idag. Möjligen med undantag för Riksbanken som har pengar på ett konto på Iraks centralbank. Liksom Irak för övrigt har pengar på Riksbanken här i Sverige. Men hur mycket det handlar om, det talar inte bankerna om. Eftersom det är internationell kutym att inte göra det. De rena industriföretagen, de tar hem sina pengar när de får en order. Och därför så har de bara pengar för löpande utgifter i Irak. Om de överhuvudtaget har pengar kvar i landet. Inte heller har de svenska företagen satsat på stora investeringar i Irak, så den delen är inte heller någonting som oroar företagen som Eko tar i kontakt med. Även byggföretagen Skanska och NCC slipper problem, trots att de har varit med om stora byggprojekt i Irak. Skanska säger att de inte har några stora belopp kvar och NCC har lite inhemska dinarer som företaget redan betraktar som värdelösa.
Reporter Morgan Olofsson. Risken för krig ökar i Persiska viken. Det anser experter som igår talade på Västsvenska handelskammaren inför företag med intressen i området. Men Hans Heino Kopjets, tidigare analytiker vid Institutet för strategiska studier i London, avvisade talet om att Saddam Hussein skulle vara en galning.
Saddam is not a madman. Saddam is a very shrewd operator. He's a gambler who has particular political goals, military goals.
Iraks ledare Saddam Hussein är en slug politiker men också en gambler och därigenom svår att förutsäga, anser Hans Heino Kopjets, tidigare analytiker vid det ansedda internationella institutet för strategiska studier i London. Numera finns han hos rådgivningsfirman Control Risks Information. Kopjets säger att Saddam Hussein har klara politiska och militära mål för sitt handlande. Han anser att Kuwait är en del av Irak. Han vill genom sitt agerande ta över Ayatollah Khomeinis roll som ledare för de fattiga i den muslimska världen. Kuwaitierna har aldrig varit väl sedda i arabvärlden, säger Kopjets. Det var de som först blev rika och skaffade mycket asiatisk arbetskraft som behandlades illa. Kuwait har enligt Kopjets haft en mer aggressiv kultur än de övriga staterna i området. Därför fälls inga tårar över dem i arabvärlden nu och inte minst i Jordanien stödjer folk Irak. På mycket kort sikt är läget tämligen stabilt, anser Kopjets. Det är otroligt att Irak skulle gå till vidare attack mot Saudiarabien till exempel nu. Och USA och dess allierade styrkor är inte färdiguppbyggda ännu. John Townsend från Business International Middle East Group, som också deltog i Mellanöstern-seminariet hos Västsvenska handelskammaren, är djupt oroad för att USA kommer gå till angrepp. I november är det svalare och styrkorna är på plats. Hans Heino Kopjets anser för sin del att det enda som är klart är att Kuwait aldrig återuppstår i sin gamla skepnad. Kopjets kan dock tänka sig att Saddam Hussein lämnade mesta av Kuwait utom oljefält och två öar i norr för att ha tillgång till havet. Också Kopjets anser dock att risken för krig ökar.
There are only a number of scenarios. One is that Saddam pulls out Kuwait or that some diplomatic settlement is made. Or what is becoming increasingly more likely that there will be military hostilities.
Vi hörde Hans Heino Kopjets, Mellanöstern analytiker vid Control Risks Information Services i London, intervjuad av Björn Thunbäck vid vår redaktion i Göteborg.
På socialdemokratiska kongressen i Stockholm i september 1990 så signalerade finansminister Allan Larsson kärvare tider.
Kärva tider väntar svenska folket. När finansminister Allan Larsson idag steg upp i talarstolen på den socialdemokratiska kongressen så lovade han klarspråk. Och det blev det också. Det finns inget utrymme för lönehöjningar nästa år. Det finns inget utrymme för kostnadskrävande reformer. Den ekonomiska tillväxten måste gå före allt, annars väntar arbetslöshet. Det var finansministerns kärva budskap.
Partivänner, så här kan det inte få fortsätta. Det är nu dags att inse att det är blodigt allvar. Allt vi vill göra under de närmaste åren måste underordnas den stora uppgiften att återskapa vår ekonomiska styrka. Varje beslut om nya åtaganden blir en skrift i vatten om vi inte klarar av denna, den grundläggande uppgiften att skapa nya resurser. I klartext innebär detta långtgående restriktioner för lönebildningen, för statens utgiftsprogram, för kommunernas och för landstingens åtaganden.
Sällan har en finansminister tagit så hårda ord i sin mun. Den ekonomiska tillväxten sätts nu framför allt annat i regeringens politik. Inga kostnadskrävande reformer kan beslutas. Om svenska folket beviljar sig för höga löner blir det bara luft i lönekuverten och växande arbetslöshet för främst ungdomarna.
I klartext innebär det att det inte finns något utrymme att fördela under 1991. Det måste vi alla vara medvetna om. Men det gäller först som sist alla oss som är välbetalda. Statsråd, kommunalråd, landstingsråd, verkschefer, men framförallt cheferna i näringslivet, vars löner ligger skyhögt över vad statsministern får som ersättning för en 80-timmars arbetsvecka.
Men regeringen tänker inte ingripa i förhandlingarna. Någon inkomstpolitik blir det inte tal om, lovar Allan Larsson. Det är parterna själva som måste ta ansvaret för avtalen. Avreglering och konkurrens blir lösenorden i den budget som regeringen lägger fram i januari. Återstår att se om arbetsgivarna, alla löntagarorganisationerna och riksdagen tar Allan Larsson på orden.
Det är uteslutet för oss att förhandla om allmänna lönelyft i år. Det säger idag också Verkstadsföreningen, alltså Verkstadsföretagens arbetsgivarförbund. Arbetsgivarna anser att endast företag där produktiviteten har ökat kan ge sina anställda mer i lön.
September 1990. Och bråket om buggningarna bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Regeringen beslöt idag att delvis häva den munkavle som rikspolischefen satt på Säpo-vittnena i buggningsrättegången. Enligt rikspolischefen Björn Eriksson så skulle Säpo-männen ha tystnadsplikt om allt som inte redan har kommit fram i åklagarens förundersökning. Men nu blir det ett slags kompromiss där vittnena tillåts säga en del.
Åklagarsidan ansåg att rikspolischefens munkavle på Säpo-männen som ska vittna var oacceptabel. Det skulle inte ge möjlighet till följdfrågor om annat än sånt som redan var känt genom förundersökningen. Åklagarna bad regeringen ändra rikspolischefens beslut i torsdags och redan idag kom svaret. Regeringen gör undantag från sekretessen så att Säpo-männen får svara på frågor från åklagarna som inte rör namn på personer som arbetar inom Säpo eller namn på personer i andra underrättelsetjänster eller namn på källor som Säpo haft. Annars har Säpo-anställda tystnadsplikt om sitt arbete.
Men det här är en unik situation och där det gäller att hitta en avvägning mellan att kunna fullfölja en rättegång som i sig är unik och att tillämpa de regler som finns i sekretesslagen. Och det är det som vi har försökt göra med det här beslutet.
Ja, jag tycker man kan förenkla säga att man har bytt min munkavle mot en annan munkavle och jag tycker att den nya munkavlen är helt acceptabel.
Är det inte på någon punkt som ni har fått ett vika?
Jo, den vidare begränsning eller den förbättring så att säga som har kommit har väl varit att det tillåts fler följdfrågor. Men det för mig viktiga, nämligen att vi inte får skador på säkerhetspolisen framöver, det tycker jag finns kvar.
Ja, risken är väl att det kan finnas för oss ännu okända uppgifter som inte kommer fram genom att vittnena då känner sig skyddade av sin tystnadsplikt. Om det till exempel finns en befattningshavare som har haft viktiga funktioner i samband med de här buggningarna och som vi ännu inte har fått reda på, då är det ju risk att vi kanske inte får fram vem det har varit och därmed inte heller kan höra den personen i målet.
Prat, 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 prat.